Du lyssnar på Bondeoffer av Elis Skriner, uppläst av mig, Maria Lyckov. Prolog. Waterfront Congress Center. Stefan, 5 minuter. Är du där, Stefan? Pressekreteraren Agneta Baude hörde hur någon rörde sig in i mörkret och anade siluetten av Stefan som reste sig upp från någon av de kasserade stolarna som hotellet lagrade i förrådsrummet.
Här, jag är här.
Presskonferensen startar om 5 minuter. Jag kommer. Han dolde cigaretten bakom ryggen och tog några steg in i ljusstrimman från den öppna dörren. Agneta vände tveksamt om och gick mot hissen ner till kongresshallen. Bara han inte har blivit knäpp, tänkte hon. Det är ju nu det gäller. Han kan inte bli skogstokig nu. Hon hade arbetat tillsammans med honom sedan i våras, först under EU-kampanjen och sen hela valrörelsen fram till riksdagsvalet. Men hon kunde knappast säga att hon kände honom. Det här var första gången som han hade dragit sig undan, gömt sig. Kanske var det inte så underligt. Han skulle troligen bli statsminister och bilda ny regering. Hon förmodade att han behövde några minuter för sig själv innan karusellen började snurra. Utan att bry sig om att tända ljuset gick han fram till det smala fönstret som släppte in en strimma ljus från Riddarfjärden där han kunde ana stadshuset lite längre bort. Var det den lilla glimten av Mälaren som gjorde att de kallade hotellet och kongresscentret för Waterfront? Ett snabbbygge av rostfritt stål och betong, prefabricerade element, inklämt mellan Klarabergsviadukten, Centralen och Centralbron. Förmodligen ingick det i någon internationell kedja ägd av riskkapitalister och offentliga pensionsfonder. Över på andra sidan, på Söder Mälarstrand, sköt någon upp en raket som exploderade i små färggranna eldklot som speglades i några ögonblick i det blanka vattnet innan de försvann i mörkret. Han trampade på något mjukt och fuktigt. Blomsterskum. Sån där grön massa man använder för att hålla blommorna fuktiga eller som stomme i uppsättningar till borden där nere i kongresshallen. Det låg drivor av blompapper i det trånga förrådsutrymmet. Förmodligen hade man bara stuvat undan allt innan folk börjat strömma in till valvakan. Han hade letat efter ett lugnt och stilla rum och hittat det här. Han fimpade cigaretten i kaffekoppen han haft med sig. Det luktade begravning. Blommor som var på väg att vissna, men som fick nytt liv av några timmar i kylrum och en dos silikonspray. Han hade en moster i Sollefteå som var florist och hade berättat om hur man band buketter och kransar till begravningar av såna halvdöda blommor. Kanske var det samma sak vid valvakor och andra politiska begivenheter. När tv-kamerorna och strålkastarna hade släckts skulle rosor och blomsterdekorationer vara glömda och kastas i sopsäcken när personalen röjde lokalen. Av någon anledning kom han att tänka på en tidigare arbetskamrat. Kanske var det för att det var så långt bort från den cirkus som han visste väntade honom i kongresshallen. Den plötsliga minnesbilden glimmade till som den där raketen, eftersom det var en del av ett liv som han gradvis lämnat bakom sig och som han nu visste skulle vara oåterkalleligt borta om några minuter. Han kunde föreställa sig hur alla skulle applådera, gratulera och flockas runt omkring honom. Hur man skulle trängas bakom honom för att försöka komma med på samma bild. Olle Bergström hette han, arbetskamraten. Svarvare på Hägglunds, en av de skickligaste. Redan som barn hade han varit något slags tekniskt geni. Tvåtaktsmotorns Stephen Hawking. Bakom huset med eternitplattor ute i Bjästa hade han haft en verkstad där han renoverade gamla motorcyklar. Inga avancerade modeller, bara enkla lättviktare. NV Rödmyran, den med JB-motor. Husqvarna Drömbågen. Silverpilen eller Monark Blue Fighter. Blue Arrow, den med de dubbla avgasrören. På somrarna åkte han till jobbet inne i Gullänget på någon av de där blårökande småbågarna, utrustad med potthjälm och vindstrut. Olle hade pratat om något från sin barndom som hade fastnat i hans minne.